Du lyssnar på I fikonträdets skugga av Camilla Davidsson. Inläst av mig, Victoria Flodström. May your choices reflect your hopes, not your fears. Nelson Mandela. 1. Jag ska bli läkare eller konditor. Kommentaren undgick inte Susanne och hon log mot flickan som satt uppflugen på kaféstolen vid bordet intill. Det stora vita kuvertet under Susannes kaffekopp ropade på uppmärksamhet. Men flickan, med två tvinnade hårknutar som stack upp som små antenner från huvudet, var intressantare. Om du bara gör dina läxor ordentligt kan du bli vad du vill, sa kvinnan mitt emot flickan. Hon var propert klädd i mörkgrå dräktjacka och över de smala axlarna böljade ett välfriserat hår. Snälla, ta ner benen och sätt dig ordentligt. Jag ska vinna baktävlingar på tv, ha en YouTube-kanal och göra sagoslottstårtor med Superwoman på. Flickan greppade en jättelik muffins som stod på bordet framför henne och bet av en stor tugga glasyr. Om hon hört den sista kommentaren låtsades hon inte om det. Snälla, ta ner benen nu. Vi kanske kan påskbaka nästa helg när du är tillbaka från pappa. Vore inte det roligt? Annars kan vi åka till mormor. Då får du pannkaka med grädde och sylt i frukost. Hon blir alltid så glad när du kommer. Ett sorgset stråk for över kvinnans ansikte. Men sekunden efter slätades anletsdragen ut och hon gav dottern ett leende som inte förmådde nå ögonen. Susannes blick for över kvinnans vänstra hand. Ingen ring. Hur gammal kunde hon vara? Runt 35. Och redan skild. Eller aldrig gift. Omöjligt att veta. Själv hade hon stannat kvar och kämpat. Förgäves och för länge, enligt de få vänner hon hade kvar. Till och med efter Lars andra otrohetsaffär hade hon behållit sansen. Borde hon ha krossat porslinstallrikar? Låste de ute och hotat med skilsmässa istället för att bita ihop och låta hans snedsteg passera utan högljudda bråk? Antagligen. Men den gången hade barnen varit så små och hon hade velat skydda dem från gräl och uppslitande scener. Inte minst hade hon velat tro på Lars ord om bättring och att affären varit en engångsföreteelse som aldrig mer skulle upprepas. Under åren hade hon gjort sin del för att äktenskapet skulle fungera. Hållit sig i trim. Ja, i alla fall till strax efter 40, då kilorna börjat anhopas, nästan omärkligt först, men sen i en allt raskare takt. Och motivationen att göra något åt det hade försvunnit tillsammans med Lars alla lögner. Var sjätte vecka hade hon färgat utväxten mörkbrun för att dölja allt fler grånande strån. Hon hade klätt sig i svarta klassiska plagg, som Lars föredragit, och tagit hand om hemmet och döttrarna med en noggrannhet som hon själv tyckte var överdriven, men som han hade uppskattat. Ändå var det som om ansträngningarna aldrig riktigt räckte till. Som om han hela tiden önskade sig något mer. Oklart vad. Att hon skulle vara mer sofistikerad, världsvan och intressant. Var det så enkelt som att hon hade engagerat sig för mycket i barnen och familjen? Blivit ospännande? Borde hon vägrat att gå ner på halvtid efter föräldraledigheten och låtit flickorna vara kvar på dagis till sent in på eftermiddagarna som de andra väninnorna gjort? När Lovisa föddes och Sofia inte var mer än 2 hade Lars förslag om ansvarsfördelningen i familjen låtit rimligt. Han som redan kommit en bra bit i karriären skulle ha huvudansvaret för försörjningen medan hon fokuserade på flickorna och hemmet. Var den uppgörelsen hennes livs största misstag? Småbarnstiden hade gått undan och förskoleåren kom och gick under högar med arbete, tvätt, trädgårdsarbete, hämtningar, lämningar, en myriad eftermiddagsaktiviteter och tillagning av hälsosamma måltider. Hon inredde huset med möbler som Lars gillade, skapade konstfulla blomsterarrangemang och ordnade ambitiösa middagsbjudningar för en stridström av hans direktörsbekanta. Att ha tid att se barnen utvecklas från rultiga småbarn till kavata skolflickor med flätor i håret var en ynnest.